Vi är denna vecka sponsrade av Samsung TV och här, Gusten, har vi ett område som vi verkligen är stora experter på. Okej, kanske inte på varenda tekniska detalj, men vad det gäller upplevelsen, alltså det man får ut av att kolla på TV, så har vi en otrolig erfarenhet. Innan second screen ens fanns som ord så satt jag med trippla TV-apparater bredvid varandra. Och då börjar man ju faktiskt jämföra. Då börjar man bli kräsen. Och vet du, Gugge, då landar man alltid hos Samsung.
Mm. Vi kanske ska förtydliga hur viktig TVn har blivit för oss som fotbollsälskare de senaste åren. Och ytterligare under det senaste året när live-fotboll inte ens varit möjligt. Och här skulle jag verkligen vilja rikta ett litet tack till Samsung som gör fotbollsupplevelsen så mycket bättre när man sitter här i soffan.
Mm, tack också för att ni har en TV för alla. Du vet, jag har kontoret med kontorets behov. Jag har en öppen planlösning hemma som kräver mycket. Dels för ljusinsläpp, dels för att soffan står långt från TV-väggen. Men också design. Man vill ha liksom en snygg TV i ett sällskapsrum.
Samsung har en TV-apparat för alla personer, alla rum och alla behov. En Samsung TV är liksom mer än en TV. Balla funktioner och design i fokus. Du vill ha exempel. Känn på det här, va? Roterande skärm, 130 tum projektorbild. Nästintill osynliga kablar, slimmade ramar och 360-TV. Va? Samsungs TV-utbud är brett och möjligheterna snudd på oändliga.
Nu undrar du säkert var du ska ta dig för att botanisera bland detta utbud av super-TVs. Och där kan man ju ta då som exempel The Zero, där man kan följa feeds vertikalt. Alltså du kan ha TVn både horisontellt och vertikalt, eller Premiere, en projektor med trippel 4K-laser som du enkelt placerar på mediebänken och inte kräver någon installation. Eller då QLED-en, alltså Rolls-Roycen, där man alltså får 8K-upplösning, färger, kontrast och detaljer som aldrig förr. En TV som sticker ut genom att smälta in. Du går in på tv.samsung.se för att hitta just din Samsung-TV.
Vi säger tack för alla TV-upplevelser och vi säger tack Samsung för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Tack!
Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 11 januari 2021 och Thomas Wilbacher haltar fortfarande runt med kryckor i handen.
Mm. Magnetröntgen på fredag. Så det blir spännande att se om det blir kryckor lång tid framöver eller om man kanske kan rehabba bort den här skiten.
Vem är liksom posterboy för korsbandsskada? Vem tänker du direkt på?
Bara för att han har varit så aktiv vad det gäller det som har hänt i USA. Och han är jänkare egentligen i grunden, så Giuseppe Rossi. Ja. Han var ju ute i blåsvärlden när han helt plötsligt började babbla om politik, aldrig gjort tidigare, med 800 000 följare. Och han snurrar bort sig totalt i begreppen med extremvänster och extremhöger. Och, alltså, det var så smärtsamt att se. Och så svarade han alla med ett citat-tweeta. Nej, det var otroligt smärtsamt. Men han är ju verkligen korsbandets ansikte utåt.
Inte han bakslagens ansikte utåt? För det är skillnad, tycker jag, på bakslag och knäskada. För mig, så jag vet inte varför, men för mig sitter Ronaldos korsbandsskada i Inter. Den sitter så jävla djupt fortfarande. Du vet, när han sitter med raka ben och så tar han sig bara mot knät. Mm. Det är inte den här han ligger och kvider sig och skriker. Man ser bara att nej.
Korsbands,
nu, hörru, vet nu jag, har det gått åt helvete.
På dig det, korsbands nakata. Smärtsamma knäskador. Du har ju Ronaldo. Episk bild när han sitter och håller sig i knät.
Ja.
Nej, men...
Men håll med om att det är liksom, tycker jag, en av de starkaste korsbandsskadebilderna.
Efter första knäskadan när Giuseppe Rossi gjorde kaos i Villarreal och var så otroligt bra och bara smällde in kassar och var på väg mot världsherravälde och Barcelona var intresserade och ja, men han var ju otroligt jävla bra där ett tag. Så när han åkte på den var det väl i Madrid, tror jag, och efter 8 månader kom tillbaka, visade sig att de hade borrat för stora hål, så att han hade varit hos en jävla klåpare liksom och löst korsbanden.
Men sen, det är lite alltså, Jesper Nyholm vibbar. Ja. Han hamnar på öron, näsa, hals.
Ja, exakt.
Med brutet ben.
Ja, fy fan, stackaren. Nej, men kom ju tillbaka starkt och var ju otroligt bra, men det ville sig inte hela vägen. Kom ihåg att han var ju i en konflikt med Prandelli, för han ville med i EM-truppen och spela mästerskap, och visade ju sig sen några månader senare att han var inte alls redo. Prandelli gjorde ju absolut rätt, även om Giuseppe Rossi där blev lite lack och skulle hålla på och prata i media om att det var dåligt att han inte kom med. Jag vet att jag jobbade ju stenhårt för det, tyckte att det var fel att han inte hade tagits med.
Det är ju ruskigt svårt för spelare på den yttersta nivån att efter en lång skada, inte minst knäskada, jobba mot klockan mot ett mästerskap.
Ja.
Och om man nu kommer med väl där, göra det bra. Det är ytterst få som har gjort det.
Vi ser olika varianter som du säger. Alltså du har ju den här bilden av Ronaldo, du har comebackerna eller bakslagen som Giuseppe Rossi, och sen så har du Falcaos knäskala, på tal om det mästerskapet 2014 i Brasilien.
Det måste ju vara den spelare som har varit längst ifrån liksom fully fit, som ändå fick igenom en truppplats.
Men var han verkligen med i truppen?
Jag tror att han var med i truppen, men det var liksom aldrig...
Han offrade liksom en plats i truppen utifall att han mirakulöst skulle kunna spela fotboll tre
kanske
månader
väl
efter.
Där.
Jag tror att Roberto Baggio annars har rekordet. Det var ju på det glada 80-talet. Då fick man ju ta andra typer av mediciner, även om det hjälpte honom. Men han åkte ju tidigt på en väldigt svår korsbandsskada, och man trodde ju att karriären var slut. Det är ofta så man säger ju, speciellt av den typen av offensiva spelare som är snabba, kvicka. Men kom tillbaka efter typ så här 57 dagar så stod han på planen igen.
Totti jobbade ju mot klockan 06.
Ja, och spelade, men var ju inte fully fit.
Nej, man har ju sett Francesco Totti spela bättre fotboll, ja. Men han var ju en superstor del i guldet, men det var ju inte hans VM-guld.
Nej. Men det var ju ingen VM-guld, det var ju möjligtvis Cannavaros, ja. Ja, precis, och Lippis VM-guld och Grossos VM-guld, men det var ju Italien som slog tillbaka efter
Materazzi.
En skandals VM-guld.
Det var ganska många ändå.
Jo, jag vet, men du kan inte plocka ut någon riktigt. Ofta finns det ju en målskytt. Du kan inte vinna VM-guld om du inte är Grekland, eller vinna ett mästerskapsguld om du inte är Grekland, utan att ha en målskytt.
Nej. Och Grosso gör ju det till sitt VM-guld för ett mål i slutet av semifinalen och den avgörande straffen. Mm. Det är inte, alltså, han var ju inte otrolig på vänsterbacken hela turneringen igenom och dominerade där lik någon Trent Alexander-Arnold.
Du har ju ingen egentligen offensiv spelare som utmärker sig speciellt. Alltså, sen finns det ju i vissa matcher, alltså Gilardino, Del Piero, 3-1-målet mot Tyskland, Luca Toni gör ju nog balja också sådär, och det är viktigt. Men han är ju för övrigt, såg jag nu, är han dömd eller vad var det jag läste för samröre med maffian, det var någon mord och... Alltså han är ju i, är en drangetan. Det är inte Cosa Nostra, det är inte...
Jag tror att det är en drangetan.
Precis, Camorran, utan det är en drangetan. Ändå sådär, karriären slut, har en guldmedalj i fickan, gjort jävligt mycket, är ju såklart multimiljonär, spelat stora klubbar.
Är han multimiljonär verkligen, Jaquinta?
Definitivt. Varför skulle han inte vara det? Kolla på hans långa karriär och vilka klubbar han spelade i. Han var ju Juventus.
Han har en ruskig burn rate på degen.
Tror inte han har så jävla stor burn rate ändå.
Jag brukar alltid springa in i väggen Wilbur José här, som visar sig ha rätt. Men min känsla är att Jaquinta inte gjorde så många säsonger ändå som jättebra betald.
Jo, oh, det gjorde han definitivt.
Jag menar åren i Udinese liksom. Lyfter han mer än 15-18 miljoner per år då? 20 millar max?
Ja, med bonusar och lite sånt där. Men säg 20 då. Mm. Det är ju fullt rimligt.
Mm. Hälften försvinner ju along the way.
Jo, men kom igen. Alltså med alla sponsorkontrakt och med alltihopa.
Jag kanske ska börja...
Han är ju ganska lång karriär också.
Jag kanske ska börja änden av så här. När du säger multimiljonär, vad är det? Är det 10 miljoner på kontot?
Nej, 100 millar.
Har han 100 millar på kontot?
Oh ja. Klart han har 100 millar på kontot. Ja, men alltså det är givet att han har 100 millar på kontot. Alltså, fan, Danne Larsson har 100 millar på kontot.
Jag tror inte faktiskt Danne har 100 millar på kontot.
Ja, det är inte långt borta, det är närmare 150.
Ja. Det är inte Sam vi pratar.
Nej, det är klart. Där.
Men du, ta upp Jaquintas karriär där.
Absolut. Fick upp Al Jaquinta. American Professional Mixed Martial Art. Han är alltså större på Google än vad jag Quinta.
Du pratar alltså om en spelare som får se sig brädor av Al Jaquinta. Och han ska alltså 100
Vincenzo Jaquinta. Ah, klassiska klubben Castel di Sangro. Varför är den klassisk?
Nu känner jag mig som Håkan i When We Were Kings.
Ja, nu känner du dig som Håkan. Det har ju skrivits en bok av Joe McGinnis. Som heter Miraklet i Castel di Sangro.
Uh-huh.
Den känner du inte till.
Vad var det för mirakel? Det var Jaquinta gjorde hattrick mot Como.
Jag tror att det är deras första säsong i Serie B. Att lilla klubben Castel di Sangro ska inte vara där. Och så var det en britt som följde det här miraklet i Castel di Sangro.
Det är någon Åshöjden klubb i Italien.
Precis, 2027 spelar han Udinese alltså. Och sen så 27, alltså han har 5 år. Ganska närtid, 2007-2013 i Juve.
Det är 2 kontrakt.
Ja, men det är 5 år. Alltså det är 100 millar bara där liksom. Minst.
Nej, ja.
Jo, visst, alltså visst, absolut. Han är visst, anfallare.
Visst. Jo, men det är 9 år sedan.
Jo.
Håll med mig om att de där 7 åren i Udinese, det är inte jättemånga miljoner kvar av den lönen.
Nej, det kanske inte är, men det känns inte som, han är inte en brasse som köper palats och
nej, men bilar. 2003, varför skulle Jaquinta haft mer än, alltså han hade max par 300 000 i månaden.
Ja. Hur som helst, så 2018 så blev han i alla fall skyldig till att ha vapen. Alltså illegal possess of firearms.
Känns också som att det rimmar med att mycket deg har försvunnit.
Fick 2 års fängelse. Man vet ju en sak i Italien. När de här gubbarna får... Alltså, de blir skyldiga och blir satta i fängelse. Så sitter de ju aldrig i fängelse. Men hans farsa, han fick ju 19 år.
Det är ändå...
Att, det
är ingen små fiffel.
Nej, det är ingen små fiffel.
Ja, vi får väl kanske aldrig veta
på
svaret på hur mycket pengar Jaquinta har, i alla fall från sin fotbollskarriär. Det är ett ruskigt mörkertal vad han har skramlat ihop i hamnarna med en drangitan.
Ja.
Det kan jag garantera.
Ja, ta bara det. Det är klart att han har förvaltat pengarna väl i en drangitan.
Jo, vi hamnade där för vi kunde inte riktigt sätta en posterboy för Italiens VM-guld, även fast Grande Grosso väldigt mycket är det. Men Cannavaro blev ju utsedd till världens bästa fotbollsspelare. Det var ju Lippis stora stund som förbundskapten givetvis. Men på tal om posterboys, du nämner här Pepito Rossi. En svensk motsvarighet till liksom bakslag, det är ju Jasmin Sudic. Det är kanske inte på den nivå av svensk fotboll som gör att du är så där superintresserad, men det var väl
rent av
5 korsbandsskador på Jasmin Sudic.
Och helt bra spelare som man vill väl och tycker synd om.
Ja, det var smärtsamt liksom när tredje korsbandet kom. Och de stora klubbarna hade lite vänt honom ryggen. Ska du försöka en gång till, då får det typ bli Bunkeflo eller något sånt där.
Bunkeflo, så otroligt mycket basket över Bunkeflo.
Har inte Gishe Mollins också väldigt mycket bakslag här sista åren?
Det är möjligt, hörru. Hade Maikon något bakslag?
Nej, alltså du vet grejen med Maikon då?
Nu har du något på gång här.
Douglas Maikon.
Maikon?
Ja, han heter ju Douglas Maikon. Mm. Och varför heter han Douglas Maikon?
Jaha, men det är typiskt såhär brasse grej att döpa honom efter någon.
Ja. Hans föräldrar älskar ju då Michael Douglas.
Ja, så var det.
Men de tror alltså...
Ja, vi pratade om i kanske var 9 någon gång.
De tror alltså att Michael Douglas heter Maikon.
Ja, det är underbart.
Det är ändå värt när det dyker upp att påminna om han som ringer in i spansk radio och önskar Reebok och Nike.
Brother, cuéntamelo todo, saluda tu gente.
No, yo lo que quiero pedir a ver si tú me pones una canción.
Claro que sí, mi brother, la que tú digas.
Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice, ¿esos son Reebok o son Nike?
¿Esos son Reebok o son Nike?
Sí, sí.
Pero ¿cómo se llama?
¿Son Reebok o son Nike?
¿Esos son Reebok o son Nike?
A ver, compláceme, que me gusta mucho esa canción. Está muy pegada esa canción.
¿Esos son Reebok o son Nike? ¿Será esta, brother? ¿Será esta?
Esa misma, brother, esa misma es.
Men det ska ni ha med er. Michael Douglas, Wall Street och andra.
Spelar numera i Sona i italienska Serie D.
Just det, för att hans son har fått kontrakt i, om det är samma klubb, eller om sonen är i någon Serie B-klubb. Och så har Maicon flyttat med.
Exakt, för hans stora dröm är att en dag spela med sin son. Men han har hållit igång då i de lägre divisionerna borta i Brasilien. Det var inte länge sedan han spelade i brasilianska Serie B. Typ förra året eller något år innan. Så att Maicon är en av de här spelarna man verkar ha trott slutat spela. Men som ändå håller igång fortfarande. Sen vet jag inte hur mycket äkta det är, eller äkta är ju, men att han fortfarande spelar fotboll om man spelar i en Serie D-klubb. Men ja, det måste man ändå säga. Det är ändå professionellt till halvprofessionellt att spela i Serie D. Det är tämligen hög nivå.
Hur långt ifrån är Serie D den division du spelade i? Det är så jag väljer.
Två divisioner bort ändå. Så att, det...
Är han bara två divisioner ovanför dig, då får vi ändå se det som
men jag var i mitt livsform, ska sägas, under den tiden jag var där. Gjorde fan vad jag ville ute på planen ett tag där. Vilket jävla självförtroende han kallades för Gerard. Jag ska påminna om det igen. Just
vad spelade du för nummer?
Spelade nummer 13.
13. Jaha, 13, det är inget otursnummer i Italien, va?
Nej, utom att, alltså, det är ju ett internationellt otursnummer. Men det är det. Ja, det är det. Friday the 13th, gubben. Så att jag menar så här, är i alla fall i västvärlden. Så att det har ju kommit till Italien också. Men vi ska inte dra storyn bakom Dixie, Vixie och nummer 17 igen. Alitalia-planen, där är nummer 17, rad nummer 17 som inte finns. Har levat och allt det där. Nej, han är tillbaka, spelar utanför i Verona i lilla klubben Sona. Och presidenten som kallade det för en idé som föddes 3 månader sedan, nästan som ett skämt. Och helt plötsligt så är drömmen verklighet. Och han nämner då som en av anledningarna att för att locka honom så är det då träningsplanen och matchplanen som ligger alldeles bredvid Gardasjön. Alltså dikt an Gardasjön. Så the sceneries är fantastiska. Vilket gör att Mike Hondo ska lockats ytterligare. Så han nära Milano och man är ju där utanför Verona i något slags nav att nå städer i Italien, ska sägas. Även om du vet vad det stora navet var det är någonstans.
Stora navet.
Ja, alltså, som är så enkelt att åka tåg till. Det är nära till allt. Du har snabbtåg över i stort sett hela Italien. Reggio Emilia.
Ja, okay.
Och där byggdes då Sassuolos hemma arena en gång till Reggiana. Och men sen gick de i konkurs och Giorgio Squinzi, innan han gick bort, köpte arenan framför näsan på det riktiga Reggio Emilia-laget, det vill säga Reggiana. Och så numera, det skulle vara då en konsertarena. Så det är lätt att åka och kolla på Eros Ramazzotti där. Fan vad du lär dig idag, Gusten, tillsammans med våra lyssnare.
Ja, verkligen.
Vi tar ett svep, eller?
Jo, men det tycker jag. Det där var det du hade på Maicon. Alltså grejen. Nej, men jag tyckte att han spelar fortfarande.
Ja, att han spelar fortfarande. Jag tycker att det vore fint om han fick spela tillsammans med sin son. Och det är såklart också så här, tillbaka i Europa. Så kan man ju ha lite absolut bättre koll på honom, med att Gazzetta dello Sport kommer ju skriva och kommer göra intervjuer och sådär.
Men håll med om att din passus här saknade ett mäktigt crescendo.
Ja, det gjorde det verkligen. Så det var därför jag började svamla om konsertarenor i Reggio Emilia.
Jag kände att jag måste fylla det här med
och jag kände så fan, svepet måste komma nu.
Ja. Vissla igång, Kim! Rädda Thomas!
Efter en brittspäckad julhelg är det återigen full jävla patte ute i Europa. Och det gäller att hänga med nu i denna gudsförgätna tid, Gusten. Det är nämligen nu tågen går. Efter kommande månad finns ingen tid till renovering och reparation längre. Känn på titelstriden bara i Serie A. Juve var piskade att vinna mot Milan, men har fortfarande kniven mot strupen om det ska bli en 10:e raka titel. Mot Sassuolo satte långt in, trots en man mer från den första halvveckan. Men till slut kunde först Ramsey, sen Ronaldo lösa 3 pinnar mot De Zerbis mycket sköna lilla gäng. Detta var ju alltså efter att Milan vunnit ganska enkelt mot Torino med en comebackande Zlatan i till synes fin form. Och där Roma kvitterat sent mot Inter som börjar få en tappa ledningar sent stämpel på sig. Tåget går, hörni. Även i botten där Genoa under nye tränaren Ballardini verkligen kommit igång. Eldor Shomurodov heter min nya gubbe. Uzbeken är lång, stor, stark och snabb. Och han stod bland annat för förarbetet till ena målet i 2-0-segern över Bologna, som verkar ha missat avgångstiden. Hellas Verona gasar vidare med en ny vinst. Fiorentina kikar på vänstra kolumnen med en Prandelli-effekt i ryggen. Och Parma, ja, Parma är på väg rätt ner i Serie B, trots italiensk sportchefsövning TM med Daversa tillbaka. Nog med Italien till Spanien där det råder total kaos. Ja, Real-spelare tvingades putta ut Uber-bilar för att komma till matchen i snökaoset. En match som i ärlighetens namn aldrig borde ha spelats. Klart att det är charmigt när Sydeuropa får snö. Se dem stapla runt, bygga snögubbar på torg och stå handfallna. Men matchen, nej, den skulle aldrig ha spelats. Man förstår kryssdeppet i Casa Real. Samtidigt mosade Messi på, leder nu skytteligan i La Liga, och där förresten klättrar en svensk. Alexander Isak älskar vintern, det vet ni från i fjol, och han var planens gigant i första halvlek borta mot Sevilla. Det räckte dock inte, Sevilla avgick med segern 3-2. Fråga till dig, Gusten. Dahlin, ditt Celta torskade 4-0 hemma mot Villarreal. Visst att de är fina ubåtarna, men det här får du banne med förklara sen. I Frankrike vann Pochettino, och tro det eller ej, men i målprotokollet i 3-0-segern mot Brest hittar vi, men visst, Mauro Icardi. Plötsligt ser det jävligt bra ut, och med Christian Eriksen som en trolig liten bonus i Pochettinos gäng ser PSG galet fina ut inför februaris CL-åttondelar. Hör här, profetian säger att de vinner Champions League i år. Wilbur José-profetian, när den kommer tidigt så slår den fan aldrig fel. I Tyskland tappade Bayern 2-0-ledning och åkte på torsk mot Mönchengladbach igen. Och Haaland, mäktiga jävla Haaland, smällde in dubbla pytsar när Leipzig avfärdades på bortaplan. Det innebär att det tajtas till i toppen och att Dortmund plötsligt är med i matchen igen. När alla trodde att de stod kvar på perrongen så sprang de i fatt, och i grevens tid greppade de tag i räcket och slungade sig upp. Avslutningsvis från Englands kuppspel tar jag med mig en sak, så får väl du fylla i sen, Gugge. 3-0-torsk för Leeds mot Crawley. What the fuck? Crawley!
Absolut. Den såg man inte komma. Det låg väl lite i korten, som vår gode vän Martin Åslund brukar säga, att Leeds skulle stå för en klappkass insats mot något pubgäng. Mm. Eftersom det är så liksom, man har lärt sig att Bielsas lag fungerar. De kan brotta ner vilken jätte som helst och slå dem fair and square på plan. För att sen följa upp det med en dyngtorsk mot ett brödgäng. Så att, ja, visst, det är klart att det var en extrem jävla skräll. Men skulle något Premier League-lag åka mot ett dynggäng så var det ju Leeds. Det hade man ju i alla fall på känn. Annars så var det ju Mahrez passning som leder fram till De Bruyne, som sen spelar in en snett inåt bakåt till Bernardo Silva.
En utsida när man inte tänker att en utsida ska komma.
Ja, exakt. Eller man kanske inte såg den helt maskerad, men den är liksom så taskigt genomförd. Det är verkligen liksom, nu är det någon tränare som spelar med sina småpojkar på träningen, eller någon pappa på skolgården som är med, någon fritidsledare som är alldeles för bra. Det var ju en första, jag såg bara första halvleken, för jag tyckte nästan det var lite, man mådde lite dåligt när man såg Birmingham-spelarna liksom. För de spelar, alltså, där kan vi prata om spelare som på riktigt lyfter ganska många miljoner per
Birmingham.
År. I Birmingham. Mm. Alltså, det finns nog spelare som sprang runt på den där plan som ja, men, definitivt Jacquinta i Udinese-nivåer.
Ja, ja, som har i Premier League att göra.
Ja, men det var liksom det var ju sex divisioner mellan City och Birmingham första 20, första halvtimmen. Det var så smärtsamt att se Birmingham försöka hålla ihop det.
Ja, men du och jag satt och jobbade in ett målspel i första halvlek, och det är ju sådär över 1,5 mål i första halvlek. Då vill man gärna ha ett tidigt mål så man har lite att jobba på, så att säga.
Ja.
Men där behövde man inte ens vara orolig. Helvete, var det bara...
Fick ingen puls direkt.
Nej.
Men på tal om att jobba i en spel, Betsson knåpade ihop en egen liten boostad trippel i fredags kväll. Och så var vi många i vår WhatsApp-grupp som Ja, men med tanke då på vilket lag Villa tvingades ställa på benen i FA-cupen mot Liverpool, som ställde ett bra lag på benen. På det så var det ju Wolves hemma mot ett Palace som mår riktigt dåligt för dagen. Och så var det då rak seger för Bayern München mot Gladbach. Och så skickade jag in i vår WhatsApp-tråd att så här, är inte det här bara att hämta pengarna? Så att vi var många som tryckte in en liten sudd på den där. Och så
får man 2-0 Bayern tidigt 2-0, första
halvlek. 2-0 Bayern efter 25 minuter, vad fan det stod.
Sen så sitter den jag... funderade man inte ens på.
Nej.
Även om de har haft lite ja, så kommer... historiskt tufft mot Mönchengladbach.
Mané gör väl 1-0 Liverpool efter 1,5 minut också. Och då har Wolves redan... Alltså du vet, jag satt och tog en FaceTime-drink med Anton Elin och våra tjejer. Satt och körde lite så här distanseringshäng. Och sen så bara kikar man in för att kolla när pengarna har trillat in på Betsson-kontot. Noll. Nej, det var ju Gladbach vänt. Och så ser man då uppmärksammat på fotbollskanalen dagen efter. Första gången på 10 år Bayern München förlorar en tävlingsmatch som de leder med 2 mål. Mm. Som Jesper Hoffman då skrev. Klart att man ska få vara med om det.
Men du var med i Tyskland annars. Att, det har inte pratats upp speciellt mycket. För att det snackas inte så mycket Bundesliga i Sverige. Men det var en otroligt viktig match för Dortmund borta mot Leipzig. Lite så här Juventus-läge mot Milan. Att ska de vara med i fighten så behöver de vinna. Och att knyta ihop säcken och Haaland då, som har varit skadad under jul. Och kanske inte riktigt har sett sådär supervass ut som han gjorde under hela hösten, eller som han gjorde sen han kom fram i Salzburg egentligen. Han hade väl sin enda lite mörka tid med den skadan. Smällde in två kassar och helt plötsligt torskar också Bayern München och så är de med och det blir otroligt jämnt tror jag hela vägen in på målsnöret också i Tyskland.
Ja, och Leverkusen verkar ha klappat ihop lite. De har väl tre
inte
raka.
Inte oväntat.
Nej, det ligger i linje med kusarnas DNA. Nej, så att visst, det tajtade till sig rejält i toppstriden där. På tal om tajta toppstrider så var det ju det som var då narrativet här i din Italien-del av svepet. Mm. Märkligt att du inte då nämner matchen då, Roma-Inter. Som verkligen utgjorde en stor del av den här toppstriden. Men du kanske vill prata specifikt om den matchen snarare än att bara svepa förbi den.
Det finns en del att säga. Vi var inne på det senaste och sen förra avsnittet så har jag tänkt mycket. Dels på Roma och deras identitet. Men så har det hänt grejer i Inter också. Det man kan säga om Juventus är att så här, det spelar ingen roll om de vinner mot Milan om de går och tappar poäng mot Sassuolo i matchen efter. Utan så här, kniven är ju mot deras strupe till den dagen de verkligen har käkat i kapp det här avståndet. Och tittar man då i tabellen så ser man att de har en match mindre spelad. Men det är en match som man ska spela mot Napoli. Så att det är en tuff match. Det är långt ifrån de klar trepoängare för detta Juventus.
Plus att även fast Milan nu förlorade till slut och man gjorde det mot just Juventus så har man ju klarat sig väldigt bra under perioden utan Zlatan.
Ja, det är inte bara
det. Alltså, ja, och en hel del andra spelare. Nu kommer det ju snarare tillbaka spelare och förstärker Milan som har ett ganska gynnsamt spelschema.
Ja, samtidigt som det är Derby d'Italia i helgen, Juventus-Inter alltså. Det är ju liksom en match... Dels om Conte måste vinna för att det inte ska börja, jag ska inte säga att det ska börja bli kris, men det är klart att det, som jag sa, att få en stämpel på sig att släppa in sena mål och således också tappa poäng, det är ingenting som Conte vill ha. Och,
nej, men hur han slarvar bort 3 poäng igår mot Roma, det är otroligt.
Alltså. Men han får ganska mycket skit för sin matchcoachning, men vi ska veta att Hakimi hade kramp och att han kunde inte spela vidare. Det är ju ett byte som många var på honom om. Och så här, ibland så gör ju tränare faktiskt tvingade byten. Och det är lätt att så här, innan man har lyssnat på en presskonferens eller läst en intervju i tidningen dagen efter att gapa. Men speciellt när det är så här tight spelschema med midweek-matcher och sådär, så måste man liksom ha lite förståelse för tränarna ibland också i just matchcoachningen och byterna. Men
Vidals hål han skjuter i luften och stänga matchen till 3-1. Det är inte så mycket matchcoach eller Conte eller Interstäm. Alltså,
han får ju förut ganska bra betyg i tidningarna.
Ja, nej, men vi pratade ju om Alexis Sanchez i senaste avsnittet. Vidal är ju en sån där också gammal stöt som behöver börja visa klassen och göra avgörande insatser åt rätt håll. Han har ju snarare bjudit på 3-4 stycken matchavgörande insatser åt fel håll hittills. Inte minst då Real Madrid hemma när han straffar ut sig själv. Och, ja. Det finns ju fler sådana matcher. Så att, det var en jävla märklig match. För att jag såg många Inter-supportrar efter första halvlek i paus som ändå var ganska tillfreds och tyckte att Inter hade stått för en ganska bra insats. Och det kan jag väl hålla med om. Det var ju inte ett Roma som gick ut och körde över Inter på något sätt. Men jag tycker heller inte att Roma behövde be om ursäkt för någon ledning. Det man däremot har haft med sig länge med detta Roma är ju att man dels inte kan slå topplagen i de stora matcherna. Men också att scenförändringen från första...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Till andra halvlek. Det är snarare en regel än ett undantag. Det finns hur många exempel som helst på det den här säsongen med Roma, inte minst här för några omgångar sedan borta mot Atalanta när man man klappar ihop fullständigt. Och här är det ju samma sak, första 20 minuterna av andra halvlek, visst, inte det bra, och där har Roma det jobbet, inte minst centralt på mittfältet, men
Men det är också centralt på mittfältet att de hittar tillbaka.
Det kan stå 4-1 i 70:e.
Ja, men jag tycker att så här, när man ska leta efter en identitet i Roma, så tycker jag ändå att man kan hitta den på centralt mittfält. Jag tycker att det är den här lilla duon med Veretout och Villar, spanjoren som alltså var i Elche innan och som i stort sett ingen kände till, och som kom, man förstod inte varför han skulle komma till Roma och lyfta Roma. Fan, satsar de inte? Vad är det här? Så tycker jag att det finns någonting jävligt fint, en fin identitet i det centrala mittfältet. Dels tycker jag Jordan Veretout är en otroligt underskattad mittfältare som skulle kunna spela i en större klubb än Roma också. Och vi är så ung med ett så stort spel, och dessutom med registeregenskaper som jag inte tycker mig se speciellt mycket ut i Europa idag. Alltså spelfördelare som är jävligt smart, positionerar sig bra på planen och sådär. Jag tycker att det kanske är det som är kärnan i Roma på något sätt.
Ja. På tal om matchcoaching, så visst, det var en bra period Roma var inne i där. Efter att Vidal har missat att stänga matchen till 3-1 så jobbar ju Roma sig in i det här, alla utom Dzeko. Fan vad han går och släpar benen efter sig. Och bara se, alltså det är sånt.
Ja, men han är en spelare som man som supporter till hans lag, oavsett vad det är, blir förbannad på.
Alltså se Lukaku i andra änden av planen bara brumma på med tomma löp, och han går i djupet och han möter och han stångar och han tacklar, ja. Så han river och sliter och manar på. Och så ser man i andra änden av skärmen.
Men så 89:e minuten tar löpning ner mot hörnflaggan. Ja, maxlöp.
Sanslöst vad han gnuggar.
För övrigt, Lukaku, alltså. Rycket. Lukakos ryck.
Ja. Jag tänkte första... jag tänkte när det hände att så här, där får man ändå gå in och bara ta smällen.
Jag vet.
Alltså ta frisparken, ta varningen. Men ju fler repriser jag såg, så det går inte.
Nej.
Och jag tror det är också så här, går man in i den duellen, då kan man bli borta länge. För då bara smäller över knän och skenben och lår. Det jag skulle komma till då i alla fall med matchcoaching här från Fonseca, det är ju att man känner ju inte att det här är ett lag som har en titelstrid att göra när man byter in i underläge först Bruno Pérez och sen Cristante.
Nej.
Det känns inte som att nu jävlar händer det.
Nej.
Men vet du vad jag landade i igår också, som jag tänkte så här twittra om, men kände nej, det blir bara jiddrigt på Twitter. Okay. Ta det här i podden istället.
Bra beslut.
En spelare som mer och mer börjar etablera sig på den shortlist av spelare där Jordi Alba har suttit på tronen många år nu. Mm-hmm. Men vet du vem jag är så jävla... Som jag känner själv. Hade jag spelat det här laget, jag hade strypt honom efter 2 träningar. Fruktansvärd uppsyn på planen.
Karlsdorp har du redan pratat om.
Ja, nej, men nu vi pratar Inter.
Jaha, i Inter?
Ja.
Uppsyn på plan Brozovic?
Nej.
Nej, han är ju fan en gedigen mittfältare som krigar på. Lautaro Martinez?
Nej.
Nej.
Barella.
Jaha, Barella.
Alltså han gnäller. Och
men det
han
är lite som Verratti, de är samma
exakt,
typ. Eller
exakt,
hur?
Verratti är precis, enda skillnaden är att Verratti, han får ju tokspel och stoppar in sträckta ben med öppna sulor istället. Jag minns någon Champions League-match här i höstas när han hoppar in Verratti. Och på det kan vara mot Manchester United. Så hoppar han in och han ska visas ut efter det första han gör. Alltså han är 30 sekunder på plan, sen stoppar han in allt han har med full fart. Och det är så blodrött det kortet. Men han har precis kommit in och domar är bara människor. Vad än Steffe Pepsi säger. Men Barellas sätt att liksom han ser så besviken ut och missnöjd ut med sina medspelare. Och han är på domaren hela tiden och hela världen är emot honom. Och han är så jävla missförstådd och orättvist behandlad. Han är hemsk att sitta och titta på.
Ja, det är möjligt, jag råkar ju gilla Barella, men jag har vad du säger och ska hålla utkik efter det. Vad det gäller Verratti, så det som är gulligt och härligt med Verratti är att han aldrig har lärt sig.
Nej.
För att det började ju redan i det mirakulöst bra Pescara-laget som Seman coachade, som vann Serie B och gjorde så jävla många mål. Det var ju med Immobile, Insigne och Verratti, samtliga unga. Och Verratti tog typ 17 gula och 3 röda över en säsong. Och sen så har det bara fortsatt.
Ja.
Finns det något charmigt med att man aldrig lär sig?
Absolut, men det finns dessutom en skillnad på de här spelarna som alltid brukar omnämnas som ja, men man hatar att möta dem, men man hade älskat att ha dem i sitt lag. Lex Marcus Rosenberg, eller Peppe, eller det finns ju hur många exempel
visst
som helst.
Visst gick Verratti från Serie B till PSG och har aldrig spelat i Serie A?
Han...
Så de gick upp med Pescara.
Ja, men flög... var inte med en säsong.
Jag tror fan han flög iväg direkt. Tänk inte ens kolla upp det.
Nej.
Min känsla är det.
Hur som, där fattar du vad jag menar, att Barella är ju inte en spelare du ser på och tänker ja visst, man hatar att möta honom, men fan vad man hade velat ha honom i sitt lag. Jag kan tänka mig att det finns många interister där ute som också ser Barella och bara såhär, nu får du för fan sluta
gnälla. På tal om att
gnälla.
Aldrig lära sig, det var ju exakt likadant i Cagliari, sällan man ser unga spelare som är på väg upp, som gör sin debutsäsong, ha den typen av attityd på planen. Då brukar man ju liksom få från de äldre.
Ja.
Fokusera på ditt spel och kriget. Liksom.
Jag får nippran i alla fall av att titta på Nicolò Barella spela fotboll.
Ja, Gusten med nippran är alltid härligt. Hörru, Inter, jag skulle bara nämna det.
Ja.
Du vet grejen, alltså det man pratar om väldigt mycket nu. Ja, inte Christian Eriksen och Paredes som man ska göra ett byte. Jo, det är att klubben är ju till försäljning.
Ah, okay.
Delvis eller helt, det beror ju på vad man hittar och sådär. För att...
Sunning,
nej, de har absolut inte tröttnat. De trivs bra som ägare av Inter och sådär. Men de behöver kapital för att fortsätta satsa. Och det... Exakt hur det funkar när man söker kapital till en fotbollsklubb som vill spendera miljarder på transfermarknaden, det vet jag fan inte. Men de söker i alla fall färskt och fint kapital, så att man vill väl få in en till delägare, och då söker man sig till de stora bankerna och de stora fonderna, typ ja, men det är därför Elliott-fonden numera äger Milan. För att det var någon kines som en gång sökte sig dit för att man ville liksom ha pengar för att kunna köpa klubben.
Mm.
Man hade det inte själva. Och sen gick det åt helvete för kinesen, och då blev, eller stod Elliott-fonden plötsligt där med en fotbollsklubb som man ägde.
Man kan ju ägna några ord också till Achraf Hakimi. Jävla formtopp som springer runt där på högerkanten.
Ja, och det är nog inte bara en formtopp, utan det måste man ju liksom ge spelare ibland, speciellt de unga, men även andra, att det tar ett litet tag att komma in i en ny liga och ett nytt lag.
Det är många som förväntar sig i Juventus. Ja, men det var... där tog det ett tag, men jävlar vad bra han är för tillfället.
Alltså. Ja, han är jävligt bra. Och sen så att han kröner en bra prestation, en bra period med ett sånt mål också. Ja. Man är ju svag för de låga missilerna.
Verkligen.
Sällan man ser dem idag. Det är snärtskott och liksom inte de här, för det där är ju en slägga. Mm. Det är en
man
stor pendel.
Man pressar ner den i backen.
Pressar ner den i backen och en stor pendel också. Mm.
På tal då om Hakimi så måste man ju säga det. Det var ju väldigt många som redan i somras sa att ja, visst, det kanske alltid finns en möjlighet för Real Madrid att plocka tillbaks spelare i och med att de är Real Madrid. Det var väl...
Ja, eller det finns det ju alltid. De kan ju bara betala en miljard så ja. Får de honom.
Nej, men exakt. Men jag såg... Det var någon Real-profil som menade på att... Vem i Milan, var det han sa, behöver spela i en klubb med mer historik?
En Milan?
Ja.
Okej. Okay. Ja, men jag gillar svansföringen som Real Madrid har, för de är ensamma om det. Alltså Milan kanske skickar en spelare till Torino för att få speltid. Ja. Real Madrid skickar Hakimi till Inter för att han ska få speltid.
Sen
lägger man upp en miljard.
Om det var Donnarumma eller...
Är det Minoraiola som har varit ute?
Nej, det var någon Real. Någon aktiv inom Real. Okay. Om det var någon spelare eller om det var... någon ledare det var i alla fall en sån jävla burn-passning till ett lag som Milan men ni kommer ihåg då att
det är ju bara Hakimi... en klubb som har vunnit fler Champions League och det är ju Real Madrid än
exakt,
Milan.
Exakt. Men Hakimi gjorde ju som så många andra Real Madrid-spelare, gick på lån till Tyskland. Hakimi hamnade i Dortmund, käkade upp den där högerkanten tillsammans med Sancho och gänget och spåddes ju en lysande framtid, men istället för att då vända tillbaka till Real Madrid så blev det Inter som köpte loss honom i somras för bara, inom citationstecken får man väl säga, 400 miljoner någonstans. Och som jag sa, Real Madrid är ju alltid Real Madrid, då öppnar de lädret så
ja, men det är ju
de
det som är skönt. Det här är ju som att Toro betalar 4 miljoner euro för en spelare och sen så när Milan känner för att ta tillbaka honom så kan de betala, eller 10 miljoner euro så kan de betala hur mycket som helst. Alltså det var en sån värvning nyligen, 2 år sedan eller vad det var, Mandragora från Juventus till Udinese för ganska mycket pengar, typ 20-25 miljoner. Men man visste, lyckas det här projektet, får han full utveckling, ja men då köper Juventus tillbaka honom, då fanns det någon slags klausul.
Jo, men
att de för en viss peng eller på ett eller annat sätt var i alla fall först på bollen att köpa tillbaka honom.
Men det var väl det som var den stora skillnaden här med Hakimi till Inter, att här var det
här
inte speciellt
ju...
många om och men och kanske, och vi får väl se.
Nej,
vad
för
som
de
händer.
Behöver inte det, för de
han
betalar bara högst
färdig.
Sen.
Jo, jag vet, men de hade ju uppenbarligen en färdig högerback av absolut högsta snitt. De sitter på Carvajal ganska
de
så
vill
ensam.
Ha Carvajal.
Jo, jag vet.
Då låter de honom, men... alltså här är Inter Udinese. Så, spela där, jättehög nivå, vinna ligor och grejer, skaffar en vinnarmentalitet, in i en toppklubb och så köper du för en miljard sen.
Det blev ju Inters lycka i alla fall, för att Hakimi ser ju fruktansvärt självklart
ut. För tillfället
ut
tills Real köper honom.
Står väl redan på 5-6 gjorda mål. Jag såg också smeknamnet Lamborghini fladdra förbi igår på ja, Twitter. Fan. Tyckte jag var... Det var finurligt.
Ja, det var finurligt.
Jävla bra spelare. Det tåls verkligen att upprepas. På tal om Maicon. Jag tycker att Inter har saknat en riktigt, riktigt bra högerspringare. Mm. Kanske hela vägen tillbaka sedan Maicons glansdagar.
Mm, efter D'Ambrosio där. Men han har inte gjort bort sig och kan dreva förra året.
Ja, jag känner inte att jag behöver revidera min ståndpunkt här.
Nej, det behöver du inte göra.
Ashley Young,
Kandreva
var D'Ambrosio.
Bra. Kandreva gjorde en jävligt bra säsong. Kom igen.
Ja, visst.
När du säger det så måste du aldrig kunna hylla D'Ambrosio och Kandreva. Jag håller med dig.
Ja,
om
ja, men det var inte Maicon liksom ägde en hel kant i ett Champions League-vinnande lag.
Nej.
Det måste vi ändå vara tydliga med. Starkt också att du kallar Alexander Isak för matchens stora man.
Första halvlek?
Ja, det var ju för övrigt så jävla
första
sjukt.
Första halvlek stora man? Ja, men, för han jagade ju till
matchen.
Sig självmålet, ja.
Alltså, det är inte ofta man ser en kvittering till 2-2 i 14.
Nej,
Det var en jävla holmgång att sitta och kika på. Så undrade du vad som hände där med Celta Vigo. Alltså, Codet har ju kommit in. Chucho Codet.
Är det en Bielsa-figur här?
Nej. Det är mycket,
varför torskar han med 4-0 då?
Nej, men här, han hade ju knappt en gubbe. Aspas var ju borta, Nolito var borta. Jag tror Santimina också saknade. Så att,
ja, men, bra,
men det ändrar ju inte på Chucho Codets sätt att spela. Då är det så här, ja, vi kan ju bara trampa gasen i botten. Så då får vi trampa gasen i botten. Fast vi har ingen motor. Vi har ingenting här. Men vi trampar ändå.
Tomgång.
Då det är klart att en så pass slipad gubbe som Unai Emery spelar i skjortan av ett sånt lag. Snacka
om att gå starkt, Unai Emery.
Mm. Det är en revansch som heter duga. Och revansch gillar man ju. Det är klart att det kommer alltid vara så, tror jag, med tanke på vad det finns för inarbetade mönster och intressen i svenskarna. Alltså, engelsk fotboll är engelsk fotboll och det är ingenting som ruckar på det. Men Italien har ju också en oerhörd särställning gentemot Spanien.
Mm.
Så är det ju. Kommer alltid vara. Men jag menar, om man bara lyfter på lite stenar och ger La Liga och Spanien, ja, men en fullt ärlig chans, så finns det så jävla mycket fin fotboll och intriger och spännande toppstrider och sträckstrider i den ligan också. Du nämner ju Messi här, att han nu leder skytteliga. Jag tyckte Pintorp skrev det jävligt bra på Twitter, att så här, aldrig har Messi gjort en sämre säsong, aldrig har han varit mer ifrågasatt, aldrig har man på riktigt slagit fast att nu är det väl ändå på väg att ta slut här, nu är början på slutet här. Leder skytteliga.
Då var det någon PL-runkare som skrev direkt efter. Jo, men det säger väl någonting om den jävla pissligan också.
Jag älskar
det. Jag säger inte att jag skriver under på det, jag bara förmedlar vidare.
Jag älskar att anglofilerna fortfarande ser på Premier League som liga, så som man i England ser på Stoke på bortaplan, så den där Can he do it on a rainy night in Stoke? Alltså, ja, leda skytteligan i Spanien och Italien och Tyskland och Frankrike. Vad är det? Det är när man gör det i Premier League.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det är först då man får ett kvitto på huruvida någon är bra eller inte. Det pratade vi i Fotbollssöndag Europa om för några veckor sedan, just när vi lyfte Codets, Celta Vigo och Iago Aspas. Att det finns ju ingen spelare som är så brännmärkt av ett svagt halvår i Liverpool som Iago Aspas. Det är fortfarande, det är så här, ja, men det är Iago Aspas. Du kommer väl ihåg att han såg ut i Liverpool i 6 månader. Det är en pissgubbe. Det är en spelare som öser in poäng i La Liga år ut och år in i ett ganska svagt lag. Så att det är ju slående hur det fortfarande är England, Italien och sen så är det oceanen ner till de andra fotbollsländerna utifrån det svenska perspektivet.
Ja, exakt. Alltså, jag tycker att det är så jävla stor skillnad att kolla på en Premier League-match och sen så slår du över till en spansk match. Alltså den tekniska nivån på Elche eller om det är Celta Vigo som du nämner är så oerhört mycket högre. Och då pratar jag om lägsta nivån kanske främst. Det är klart att kollar du på Manchester City eller Liverpool eller liksom topplagen, absolut. Men, ja, men jag nämnde och tog upp Spurs för någon vecka sedan och hur låg teknisk nivå det var och hur många tekniska misstag de gjorde när de skulle ställa om. Vi pratade om det med Erik Nive också, om det här automatiserade, att man vet exakt var man slår bollen. Ja, men det spelar ingen roll om du slår en felpassning eller du tar en fellöpning eller kan inte ta emot bollen. Alltså, kollar du på den spanska ligan, det finns inte liksom en enda gång någon tar emot den med fel fot eller liksom inte får första touchen dit han vill, mer eller mindre. Alltså det är otroligt mycket högre, det är otroligt mycket högre nivå tycker jag på fotbollen. Sen så är intresse och jag menar så här, just att det svänger, att den engelska ligan fortfarande ändå har lite rött, eller man lever lite på rötterna liksom från gamla tips extra med leriga planer och det svänger mer i matcherna. Så här, det kan jag tycka bara är charmigt.
Och det alltså, var det ju charmigt att se Marine mot Tottenham. på den där planen.
Absolut.
Jag säger planen, för det var ju inte en arena.
Nej, det var det inte. Jag såg några tjejer som stod på långsidan och drack champagne. Och de har typ tagit med sig ett ståbord och liksom bara dragit upp och bring your own 3 prosecco.
Det var ju någon som stod i trädet också.
Ja, såklart.
Och någon som hade fotat Bale och bara kolla Bale från badrumsfönstret.
Det var ingen diss av Premier League. Jag förstår att Sverige, Norge och vi som har växt upp med Tipsextra trivs med den typen av fotboll. Att det svänger lite mer, det är lite hårdare. Det kanske går lite snabbare. Men ibland går det lite för snabbt för att spelarna ska klara av det.
Ja. Nej, men sen går det inte att komma ifrån att svenskar har ju bestämt sig för att i England så är det är så jävla rent och ärligt. Där smäller man på och sen så ställer man sig upp och så skakar man hand och så tar man en pint ihop.
Det är ju faktiskt bullshit 2020.
Ja, men igår så kommer det liksom, då börjar det snurra på den här Dybala-dyket mot Sassuolo och så får alla vatten på sin kvarn.
Men det där är men han är argentinare.
Ja,
det finns massa argentinare i Premier League.
Exakt, och det är det jag menar, att så fort det där sker och det blir lite snurr på någonting så späds det där på när det kommer från Serie A eller La Liga eller Frankrike med Neymar och PSG. Men det där ser man ju varenda match Premier League också. Men det är som att man har bestämt sig att ja, fast hoppar man inte undan där, du vet, det kan gå illa. Då kan ju båda benpiperna ryka.
Ja, någon sån situation hade vi i helgen också. Men det är därför Grealish har så otroligt stora problem i England att bli omtyckt.
Mm. Jag såg på det du är inne på, så såg jag Chelsea mot Morecambe i FA-cupen här igår.
3-0, 4-0.
Det blev väl 4 till slut, men det jag skulle säga var då det du var inne på, att det var så fruktansvärt låg teknisk nivå, och då dissar jag inte Morecambe-spelarna. De gjorde sitt bästa, och där har inte speciellt höga krav. Men så många felpass, så dåliga tekniska nummer utförda, allt från liksom mottagningar till att bara springa med en boll, och beslut och löpningar.
Driva.
Ja, men det är helt sjukt. Det var så jävla dålig nivå första halvlek från Chelsea-spelare. Dock lite mini-feeling, spaningen här, att Kai Havertz, det börjar våras för Kai Havertz.
Fan, så den typen av spaningar gillar jag verkligen.
Börjar våras för Kai Havertz nu.
Härligt.
Men det var verkligen
bara...
Har
han hittat en roll åt honom då?
Alltså, det stora...
Vad är hans favoritposition?
Det stora gidret för Lampard och det som verkligen jäcker honom är ju Timo Werner.
Mm.
För att det är ju han som blir liksom
han
blir dominofelet. För att de har ju sprungit runt med Timo Werner alldeles för ofta ute på en kant. Och han blir dålig där. Laget blir dåligt. Kai Havertz plats, ja, alltså då ryker ju den. Ska han då spela centralt? Blir lite felviktat. Är det inte Giroud som ändå är bäst längst fram? För det är han som har levererat. Men kan man spela Timo Werner som spets?
Svarade ja på den frågan.
Ja, absolut. Och det tycker jag också. Då kan Kai Havertz få flyta på någon av positionerna där bakom. Om det så är till vänster eller höger eller centralt.
Man har gjort en kepa i anfallet.
Ja, kepa är ju så nära på att tvåla in ett skott utifrån typ hörnflaggan igår. Alltså, det är...
Synd att han inte gjorde det.
Ja, verkligen. Men det var ju som på tal om Timo Werner där i matchen mot City, va? När han ska slå en hörna kort och han liksom drar in foten i hörnflaggan och typ skadar sig. Alltså det var så smärtsamt att se. Men skitsamma, det våras för Kai Havertz, men precis som du är inne på, det är ibland slående hur låg teknisk nivå det är på Premier League-lagen jämfört med La Liga, Serie A.
Och det har med massa saker att göra. Till exempel bolltempot. Men inte bara, ska sägas.
Nej. Vad tar vi med oss mer från helgen som var? Det har runnit på fort här, det här avsnittet. Vi har fan varit igång snart en timme.
Nej, men jag tänkte på den här intervjun som Haksabanovic gjorde med Anne Lavdic.
Mm, just det.
Lite svensk fotboll ska vi ändå få med. Det, och det här är någonting som inte... det kommer pratas om, tänker jag, i Sverige.
Ja, nej, men verkligen.
Någon säger att han bölar ut.
Det har ju stormat rejält om Peking här senaste månaden. Du har ju läst situationen utifrån ditt håll. Men nu är frågan om det går att hitta så mycket mer öppen konflikt än den som är mellan Hunt och egentligen alla andra, förutom Norling.
Ja. Exakt. Nu har man dessutom fått sin största stjärna, för det är han väl. Totte Nyman skulle säkert många Norrköping-supportrar säga. Men ung och köpt för dyra pengar och med en potential att sälja dyrt och sådär. Så är det såklart. Han är en stor stjärna i alla fall. Det som har hänt är ju att Norrköping och Hunt då, eftersom det är han som bestämmer i Norrköping, är det någonting man har förstått så är det det, inte vill sälja honom. Utan enligt Haksabanovic så säger man bara nej. Man går inte ens in i förhandlingar med klubbar. Utan det är blanka nej när det kommer bud. Och samme Anel Avdic, han breakade ju nyligen att en Red Bull-klubb är intresserade av Haksabanovic. Och det pratas om 20-30 miljoner kronor. Och då är väl tanken att det är Leipzig i grunden, men att han ska lånas ut för man har ingen plats i truppen, till New York Red Bull till att börja med.
Är det inte Salzburg? Alltså?
Nej. Som jag har förstått i alla fall. Så utlån till New York och sen med en tydlig plan att han ska komma till Leipzig. Då känner jag bara när jag hör det att det blir ju ingen flytt till Leipzig, utan han blir kvar i Red Bull.
Mm. Möjligt.
Ja, i alla fall. Och jag menar så här, jag förstår ju Haksabanovic. Han är en jättemöjlighet att närma sig ett europeiskt topplag.
Ja, dels det, men framförallt så förstår man ju när han börjar titta sig runt omkring. Jaha, där försvinner du och där försvinner du. Och ja. Jens Gustafsson har lämnat, det är ju min tränare. Mm. In kommer Norling med allt vad han representerar utifrån de senaste två säsongerna.
Eller framförallt så vill han ju ut i Europa igen.
Ja, precis. Däremot så måste ju han förstå att han har signat ett långtidskontrakt. Han är Pekings spelare. Hunt
dit
bestämmer.
Jag ville komma.
Och Hunt, mycket går att säga om den gubben och i synnerhet hur det har sett ut här under sista tiden, och att han inte verkar vara speciellt populär vare sig bland spelare, supportrar eller övrig förening. Men han vet ju hur man tar betalt. Han vet ju hur man får pengar. Mm. Om han säger blankt nej till en Red Bull-plånbok, då har han koll på läget.
Ja, men exakt. Det kan ju dessutom vara en förhandlingsteknik.
Såklart.
Vi är tidigt i januari nu. Men jag ska också säga det. Tänk scenariot att Haksabanovic gör en bra vår. Och lagom till sommaren så säljer Hunt honom för det dubbla. För jag menar, han tänker ju på Norrköpings bästa. Det gör ju inte Haksabanovic här. Så jag kan inte förstå Norrköpings supportrar om de nu, det tror jag inte, men skulle ställa sig på Haksabanovics sida här. Utan det här är ju ren politik och rent tjuv- och rackarspel från Haksabanovic och hans agenters sida att gå ut i media och låt säga då, gråta ut lite.
Mm. Ja,
jag tycker att Hunt bara ska låsa sig. Tills han får det han tror att han kan få av en klubb som vill köpa Haksabanovic.
700 miljoner kronor.
Nej, men jag är helt övertygad om att man säljer för 50 miljoner till exempel.
Ja, det är,
men
det
varför ska man då sälja honom nu? Och som du säger, i grunden så har han skrivit på ett kontrakt med Norrköping. Han är Norrköpings spelare.
Ja, alltså jag läste den här intervjun.
Dansa efter en jävla pipa här.
Jag läste den här intervjun och fick känslan av att Haksabanovic på riktigt tycker att, men vänta nu har Jens Gustafsson lämnat. Så då vill jag också lämna. Ja. Hallå, varför låter ni inte mig? Jo, men alltså, det är inte så det funkar.
Nej.
Det kan inte vara första gången man men är med är om att här, en tränare man tycker om lämnar. Men då är det är inte bara att kliva ut från bygget själv då. Nej. Bara för att man är sugen på det.
Sen kanske det här gynnar Haksabanovic i slutändan. Han kanske blir såld, vad vet jag. Han kanske sätter tillräckligt med press på Hunt och Norrköping så att han lyckas få till en försäljning. Jag vet inte, men han bråkar sig bort lite grann redan nu i vinter. Men,
jag är helt klart
på Hunts sida.
Jag har pratat lite Peter Hunt här nu med min studiokollega Astrid Ajdarevic.
Mm-hmm.
Sitter ju med i Fotbollssöndag Europa i princip varenda vecka. Väldigt roligt, och han sa det. Att Peter Hunt, det är den bästa jag någonsin sett, träffat eller mött vid ett förhandlingsbord.
Mm. Och med tanke på de affärer han har gjort.
Inga övriga värderingar behöver skjutas in i det. Jag tycker det är inspelet står på egna
ben. Jag tycker när man ska bedöma
benet.
En sportchef så behöver man inte bedöma honom efter några andra värderingar. Utan fan, gör ett bra jobb för din klubb som sportchef. Då är du en bra sportchef. Och det är väl allmänt känt i södra Europa i alla fall, att du måste vara en ful fisk om du ska lyckas. i branschen fotboll. Annars så blir du uppkäkad av de större fiskarna.
Hörrni, vi ska börja avrunda. Vi hörs om några dagar igen. Det är en mycket trevlig fotbollsvecka som stundar. Det är cupspel och det är Premier League och det är silly season parallellt med detta. Ja, det är fina dagar.
Ja, mycket fina dagar, och Toto rullar på 2 dagar i veckan. Vi är alltid aktuella för er skull, hörni.
Med tanke på allt som omgärdar Premier League-omgångarna med eventuellt uppskjutna matcher, då tänker jag inte minst då på Spurs förehavanden. Det är skador, det är covid, det är rykten som plomberar spelare, som sätter spelare utanför startelva och så vidare. Så vill vi inte dunka ut en midweek-trippel här och nu, det är trots allt bara måndag lunch.
Ja.
Men är det så att vi tycker oss ha ett bra case, så är vi på tå, sätter ihop de tankarna till en trippel tillsammans med våra kompisar på Betsson, och så skickar vi ut den via våra och deras sociala medier. Så följ oss på Twitter så missar ni inte vad vi har för oss där.
Exakt, nu gör vi måndag, Gusten. Fina måndagen.
Det gör vi. Om ni inte har skaffat ett C-more-abonnemang så gör det idag. Det finns nämligen hur mycket bra som helst att konsumera hela vägen fram till helgen, då det återigen är Serie A-fotboll. Milan har Zlatan fit for fight igen.
Framförallt så har man ju Leao avstängd.
Och det är Derby d'Italia i fotbollssöndag Europa på söndag. Bara en sån sak. Så att kika lite Jönssonligan, kika lite Top Dog, kika lite... Alltså jag har fan inte sett den än. Jag måste ju se den här Pistorius dokumentärserien.
Mm, den är mörk.
Ja, jag kan tänka mig det. Det är...
Jag ska bara förstärka det. Helgen blir rolig i och med att Dybala skadade knät lite grann. Det är jättetråkigt för hans skull. Men det betyder att Kulusevski in i startelva såg så jävla bra ut i helgen och belönas med lovord och höga betyg. Alexander Isak med vinterform och Zlatan Ibrahimovic högst troligt från start i och med att Leao är borta och Rebic har haft corona och alltihopa. Så att, rolig svensk helg.
Så är det. Vi hörs snart igen. Ta hand om varandra. Och ciao tutti.
Ciao tutti.